Hallå, 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 hallå.
Hallå, hallå, säger jag också. Och nej, vi får börja om. Alldeles inget.
Hello out there, we're on the air, it's hockey night tonight. Tension grows, the whistle blows and the puck goes down the ice. The goalie jumps and the players bump and the fans all go insane. Someone roars, Bobby scores at the good old hockey game. Oh, the good old hockey game is the best game you can name. And the best game you can name is the good old hockey game.
Hallå, 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 hallå där, hallå.
Yes, hallå, välkomna till NHL-podcasten med hallå Jonte, ni hörde där.
Hallå
från Ekeliv i Örby i Stockholm och mig Per Bjurman i ett soligt New York. Det är dags för oss att spela in avsnitt nummer 270, litet mini-jubileum, i alla fall jämnt tar.
Ja, vi brukar ju poängtera när det är lite jubileum och vi har dem ganska ofta. Vi tycker till exempel att 265 kan vara ett jubileum också. Men 270, ja, det är ju hyfsat jämnt i alla fall. Så det tycker jag vi kan få understryka återigen.
Hinner vi till 300 innan säsongen är över? Hinner vi göra 30 avsnitt till?
Nästan. Nah, det... På gränsen kanske, skulle jag tro. Det beror på lite hur heta vi är där i slutet av säsongen.
Om vi varvar upp lite.
Om vi varvar upp där i maj, då kan det
ja.
Gå.
Ja. Ja, vi kör ett om dagen.
Ja, precis. På slutet bara. Vi ska försöka, vi får ha det som ett litet mål att vi ska nå 300.
Ja, ja, till skillnad från de närmast föregående avsnitten så har vi inte jättemycket nyheter att prata om den här veckan. Det har för ovanlighetens skull inte hänt så mycket sista veckan.
Nej, det är ingen tränare faktiskt som har fått sparken. Gerard Gallant går fortfarande och väntar på att någon ska komma. Och samma sak med Peter LaViolette. Så att, nej, inget sånt den här veckan och inte så många spektakulära trader eller andra liksom, nyhetsgrejer som vi har totalt vant oss vid sista månaderna.
Nej, så får man se det. Men det har väl också att göra med att det har lugnat ner sig lite nu, för det är ju många lag är på bye week och fler kommer, för All-Star-breaket börjar ju här nu, och det är i samband med All-Star-breaket så får alla antingen före eller efter sina bye weeks då. Så att det är väldigt många spelare, ledare och klubbpersonal som nu ligger i solstolar utspridda över hela Karibien och Florida och så.
Ja, exakt. Så då kan vi inte förvänta oss att det bara tradas hejvilt direkt, utan nu är det lite lågsäsong mitt i säsongen här.
Ja, men det är ju planerat. Och som sagt, All-Star Break, det spelas matcher här tisdag kväll, det här vi spelar in på tisdag, och så är två stycken onsdag, och sen är det ju uppehåll helt och hållet. Torsdag, fredag, lördag, söndag. Bortsett från de som åker till St. Louis på All-Star Balloons då.
Bland annat Per Bjurman.
Ja, såklart. Ja. Den firmafesten missar man inte.
Nej, det förstår jag. Det Nej, exakt. Så det är bara tillbaka till St. Louis där det var en hel del förra säsongen, kan man säga.
Ja, jo, man kan St. Louis efter senaste slutspelet, och i skuggan av det så hade det väl inte gjort något om de hade lagt den här jippot någon annanstans. Det är inte världens, det är inte den starkast lysande stjärnan på NHL-kartan, det kan jag slå fast.
Ah, okej, okay. Du nöjer dig med att konstatera det.
Men jag såg nu att nästa år, enligt Athletic då, så avslöjar jag i förhand att det blir i södra Florida nästa år, i Sunrise.
Oj då, betydligt trevligare.
De lojala publikmassorna där som alltid går på alla matcher och fyller läktarna ska belönas.
Ska belönas ja. Det är så värt, de här 3000 från 5000 fansen.
Ja, det är lite tråkigt. Jag förstår inte varför de är, eller det förstår jag väl, men jag tycker det är tråkigt att de aldrig lägger något event av något slag här i New York. Det har väl att göra med att Madison Square Garden är för dyrt att hyra en hel helg, gissar jag.
Ja.
Så att vi får inga All-Star-matcher, inga drafter, inget annat heller.
Ja, det är bara typ lite sån här Stadium Series har ni haft.
Ja, och visst, men då är de inte på Garden.
Nej, exakt. Du vill ju ha det 10 minuter från din lägenhet där. Det är ju så du är van att se på hockey.
Ja, det hade varit kul. Jag tror att det hade varit lätt att få spelarna att komma också och tillbringa en helg i New York.
Ja, just det. Då hade inte Ovechkin tagit den matchavstängningen. Då hade han gladeligen tackat jag.
Ja, medan han inte är så lockad av att spendera denna dyrbara tid i The Lou.
Tror du att Henke Zetterberg för första gången skulle ha undvikit en upper body om det hade blivit Madison Square Garden?
Nej, jag tror enda chansen att få honom och inte ha ont i handlederna, det var om de hade lagt det i Detroit, tror jag. Om det hade varit på hemmaplan.
Okej, det kanske är så pass.
Det borde de för övrigt göra nu när de har så fina arena där.
Ja, och de vill ju ha något att glädja sig åt. De behöver ju se lite stjärnglans för en gångs skull här.
Ja, det behöver de verkligen. Ja, men hörde du, vi ska ändå ha en del att prata. Vi har ändå en del att prata om det, för att förra veckan eller under helgen här, så innan många lag gick på sin bye week, så blev resultaten, det var så intressanta att det blev lite rörelser i tabellen.
Ja, det har tajtat ihop sig på vissa ställen, får man säga.
Ja, så vi tänkte att vi skulle titta på det och samtidigt koppla ihop det med det faktum att det alltid har hetat att efter All-Star-breaket, då börjar upploppet.
Ja. Mm.
Och sen efter trade deadline, då är det spurt.
Ja, precis. Upploppet, det börjar här nu bara om någon vecka eller två.
Ja.
Och sen kommer spurten då när trade deadline är förbi. Men ja, så att vi ska väl försöka vara lite förutseende nu. Det brukar gå så där, men vi ska försöka ge oss på vilka vi tror kommer make it or break it.
Exakt. Och vi kan väl börja med att titta på Eastern då, som vi alltid börjar här ute på östkusten.
Ja, vi är traditionalister och har väldigt svårt för att bryta mönster, utan det blir ofta liksom den ordningen som NHL lägger fram det för oss.
Ja, och det mest anmärkningsvärda som hände var väl då att Toronto för första gången sedan i oktober, lagom till All-Star-breaket, faktiskt ramlade ner under strecket. Florida övertog deras tredje plats i Atlantic, och då ramlade Toronto ner flera positioner. Det är inte någon stor skillnad, de är bara 2 poäng efter. Mm. Men har en match mer spelad också. Det var en missräkning för Toronto, helt klart.
Ja, det får man säga. Men är det så pass att de varit på slutspel ända sedan oktober? Jag kan tänka mig november när Babcock försvann. Men det är väldigt länge i alla fall de har legat på slutspel.
Ja, jag ska inte svära på det. Men de har ju varit... Det var som i oktober är det inte så intressant vem som ligger var i tabellen.
Nej.
Det är...
Nej, men de har ju varit på slutspel ett bra tag. Speciellt nu under Keith, som vi har berömt så mycket, och hans fantastiska record sen han tog över där mitten, slutet på november. Och jag pratade ju förra veckan om att de var NHLs tredje bästa lag då, sen han tog över. Men nu har det gått en vecka till sen vi spelade in, och nu har det blivit ett antal förluster till. Och ja, som du säger, de är faktiskt utanför slutspel nu. Och ja, jag tycker redan nu att, vilket man borde se en effekt av, att jag menar, det är ju trots allt så att deras relativt tunna backuppsättning har tunnats ut rejält med det faktum att Morgan Riley är borta, med det faktum att Jake Muzzin är borta. Det borde märkas, och det släpps in väldigt mycket mål där. Under 2020 så har de släppt in mer än 4 mål per match i snitt.
Ja, ja, men det är ju ett lag där man har satsat mer på offensiven än på defensiven. Ja. Men just de två du nämner, Riley och Muzzin, har ju varit liksom de två pjäser som har vägt upp åtminstone lite av det där.
Ja.
Och med båda de borta så är det klart att det börjar märkas.
Ja, precis. För visst, det konstaterade vi förra veckan också, att det är häftigt och helt rätt att satsa på Rasmus Sandin nu, som ju kommer bli en storback för dem. Och Timothy Liljegren, som också kallats upp och får göra NHL-debut. Men det är klart att det känns lite tunt med en Justin Holl i första back på, till exempel. Då ska det vara svårt. Och det faktum att Fredrik Andersen får slita så mycket i kassen. Och, ja, jag tycker man ser på rätt många målaktiga som man får stå mycket den här säsongen hittills, att det är svårt att hålla en jämn nivå över. Alltså, Connor Hellebuyck,
ja, precis, har ju när man får för mycket att göra, för att man inte får hjälp av försvaret.
Nej, men vi såg ju förra året, kan man ju ta John Gibson, som var lysande, nästan allas vässina kandidat under hösten och tidiga vintern, och sen så klappar han ihop totalt och Anaheim förlorar 12 raka matcher någonting. Samma sak börjar man se lite grann i Winnipeg, som vi kommer in på när vi ska prata väst, att Connor Hellebuyck har det tufft nu, och det tycker jag man kan säga om Fredrik Andersen också i Toronto. Han är ju en stor del i att de släpper in så mycket mål, för han storspelar ju sällan här på slutet. Och det har ju till och med pratats lite grann om att Toronto är ett av lagen som kollar in Rangers målvaktssituation, om man kan norpa åt sig en Alexander Georgiev till exempel.
Ja, men då tydligen begär Rangers så mycket för Georgiev att folk blir chockade.
Ja, att inte ens Kasper Kappanen ska räcka till exempel.
Nej, Andreas Jonsson och något mer.
Ja.
Det är mycket för en icke-etablerad första målis.
Nej, precis, exakt. Men bra Rangers och inte liksom låta sig utnyttjas bara för att man har en liksom knepig målvaktssituation, utan tvärtom utnyttja det själva och sondera terrängen och liksom kräva ett riktigt högt pris när man har så. Ja. Det är ju två jättebra målvakter, både Georgiev och Shesterkin egentligen, men Henke Lundqvist går ju inte att
peta bort. Vi ska återkomma.
Ja, det kommer vi på. Ja, det kommer vi på.
Ja. Nu pratar vi om Toronto. Jag tycker du är för hård mot dansken dock. Alltså, ja. Det är ju som du säger, om ta bort de två bästa backarna från vilket lag som helst, så kommer den målvakten att få det svettigt.
Ja, precis så är det. Och i det här läget så kanske det är svårt ändå för Sheldon Keefe att köra sin offensiva fram och tillbaka Hawaii-hockey liksom, när man inte har ett försvar som kan backa upp det. När man inte kan spela en Morgan Rielly 28 minuter per match. Då kanske man ändå måste anpassa spelet lite efter den uppsättning man har.
Ja.
Så att, ja, jag är lite orolig för Toronto faktiskt. För jag tycker det är så många andra lag här som känns starka och svårpasserade faktiskt.
Ja, de ersattes ju på den där tredje platsen då i Atlantic av Florida Panthers. Mm. Som, ja, det går ju långsamt, men det Joel håller på att få struktur på det där laget. Det är ett extremt begåvat offensivt lag utan struktur, har det varit länge.
Ja. Ja.
Och de släpper fortfarande in för mycket mål.
Så är det.
Men de har börjat hitta sätt att ändå vinna. De har 5 raka nu. Och stod för en riktig bragd i Minnesota igår när de låg under med 4-3 med bara 5 minuter kvar och vänder och vinner.
Ja, de har haft några sådana den här säsongen tycker jag, när de har legat under och vänt på slutet. Till exempel mot Boston låg under med 0-4 var det väl till och med. 0-3 eller 0-4 och vände och vann.
Ja, de har en extremt dynamisk offensiv. Inte riktigt, det har ju Strolle påpekat ett par gånger också, att det är lite för få som tar det tråkiga ansvaret bakåt. Men ja, det går ju åt rätt håll.
Ja, det gör det ju, för som du säger, 5 raka segrar. Och alltså när man gör så mycket mål så har man ju faktiskt råd att släppa in några stycken också. Det är faktiskt Florida Panthers som har gjort flest mål i hela NHL.
Ja.
Och de har redan 6 spelare som gjort över 15 mål. Det finns inget annat lag som har så många 15-målsskyttar. Och vi kan ju prata mycket om Jonathan Huberto som jag utnämnde för någon månad sedan till kanske en av NHLs mest underskattade spelare. Han ligger 7:a i hela NHLs poängliga.
Ja, verkligen.
Det är klart att Barkov har gjort över en poäng på match som vanligt. Vi har ju liksom Hoffman som gjort poäng i 9 raka matcher tror jag. Samtliga matcher under 2020. Vi har ju Dadonov i hela hänget. Men sen måste man också berömma nyförvärven på forwardsidan som har gjort det väldigt bra också, som man inte har lagt så mycket fokus på med tanke på att mest har pratat om att Bobrovski inte var något lyckat nyförvärv. Men Noel Acciari, 18 mål. Brett Connolly, ja. 16 mål.
Ja. Ja, nej, som sagt, det är ett offensivt powerhouse det där.
Ja, det är ju verkligen så. Mest mål som sagt i hela NHL, så att det är...
Men kan de kombinera med att sänka insläppta målkvoten åtminstone lite grann? Och kanske få igång den hemske Bobrovski också.
Ja.
Som har blivit ett rött skynke för mig eftersom jag har honom i fantasyn.
Ja, det har vi. Ni som följer podden har noterat det under säsongen att det har kommit några svordomar kanske.
Ja, då skulle ni se, mejlen vi skickar fram och tillbaka.
Ja, där är det kan vi inte riktigt framföra.
Nej, men hur som helst. Om de kan täta till det lite där, då blir de ju ett hot mot Toronto, helt klart. Då blir det svårt för Toronto att komma tillbaka och gå om dem.
Precis, då är det nästan wildcard-plats de får sikta på. Så, ja. Det var det jag skulle säga. Att jag tror att Florida kan bli svåra att passera här under våren. De känns på gång och offensiven är så pass stark så kan de utveckla defensiven så känns de ännu mer kompletta. Och då kan de faktiskt bli ett hot även för lagen ovanför dem i tabellen.
Ja. Ett annat lag som då har tagits upp på slutspelsplats precis på slutet är Columbus Blue Jackets. Då, och också 5 raka. Intressanta med det är att de säger själva och Torrella säger hela tiden, vi spelar inte bra just nu. Men De också, som det heter, att hitta sätt att vinna. De har också fått tillbaka, de här killarna de fått tillbaka från skador gör ju succé så fort de kommer tillbaka. Ja. Cam Atkinson öste in mål i sin första match och så kom Oliver Björkstrand tillbaka här i söndags här på Garden.
Ja.
Och gjorde ju 2 han också. Och det räckte för de vann med 2-1.
Ja.
Och nu ligger de då på första wildcard-platsen, men de har faktiskt bara en poäng upp till Islanders som jag har börjat harka ut för. Och om Islanders förlorar ikväll när vi spelar in det här så har ju de tredje mötet på kort tid med Rangers. De förlorar 2 första, gör de det igen samtidigt som Columbus vinner sin sista match innan breaket imorgon. Well, då är de uppe på tredje plats.
Ja, det är ju, vi hade ju lite Columbus som fokuslag förra veckan, men det är bara återigen att konstatera att det här hade vi inte trott. Just med det tanke på att dels allt det inför säsongen, alla stjärnor som lämnar, men också alla skador de har haft, att de ändå liksom kan göra så bra. Visst, nu kommer de tillbaka en efter en och gör mål och succé, men ersättarna, Elvis Merzlikins, återigen alltså, tredje nollan nu.
Ja, helt otroligt. I hans, när han skulle vila här på Garden då, så kom en annan lätt in.
Ja.
Och var ju suverän han med, Matisse.
Ja.
De har både Elvis och Matisse. Det är ett stort artat högkultur i Columbus.
Ja, det är det faktiskt. Är det nästan ett bättre namn än One Two Punch Feet Sophomore Slump?
Ja, det är, men det är ju lätt när man har så bra målvakt.
Oh, där kom den.
Ja, det kom den. Ja, efteråt pratade jag med Hästbol och Gustav Nyqvist och hans bestämda besked var att vi tittar uppåt, inte neråt.
Ja, mm. Ja, Columbus, det är, men det, när du är inne på Islanders också så måste vi säga det, att de, det är lite oväntat att de har börjat stappla, för de kändes otroligt trygga under hösten när de hade en svit på var det 15-17 matcher utan förlust i ordinarie tid. Och, men nu, den här
serien... det är lite sprickor i fasaden där plötsligt. Ja. Som har varit som pålitlig tät. De gör ju inte så mycket mål. Och när de då också börjar släppa in, så då blir det inte bra.
Nej, precis. För det är det som har hänt nu, att de har fortsatt problem med målskyttet, men de har ju räddats av sitt grundspel. Men när det börjar krackelera lite grann nu i alla fall, för under 2020-sidan av den här säsongen så har det blivit klart mer förluster än vinster. Så trenden är sådär. Och jag menar, vi sa väl lite grann, har jag för mig för några veckor sedan, att det kändes ganska stabilt där med Washington, Pittsburgh och Islanders på topp tre positionerna i Metro-divisionen, och kanske framförallt just Islanders och Washington. Men nu har det blivit ett glapp upp till ettan och tvåan i divisionen. Islanders, med den här trenden, så då blir det ju inte en slutspel.
Nu drar
jag stora växlar hem.
Men ett problem är ju, jag har ju sett de här nu då, de här två matcherna mot Rangers, och det hörs sporadiska "We want Robin" ramsor i supportleden av Valamov. Din idol Mitch Korn har inte gjort samma underverk med honom som med Grice och Robin.
Tyckte ju det för någon månad sedan i alla fall, då både Valamov och Grice fortsatt liksom höll i det här fantastiska målvaktsspelet i Islanders, men nu ser det inte riktigt lika vasst ut. Det är bara att konstatera.
Mm.
Ja, men egentligen alltså, med tanke på hur bra och trygga och oerhört stabila de var i höstas, så tycker jag att de borde kunna återfinna det där. Och är det någon som kan få spelarna att komma tillbaka till det, så är det väl Barry Trotz.
Ja, man tycker det, men han har varit märkbart
frustrerad.
Ja, märkbart frustrerad och störd över det här. Jag tror inte han förväntade sig den här utvecklingen. Jag tror att han tyckte att han satt lugnt i båten, och att det här inte alls var meningen att det skulle hända.
Ja, de kanske blev för trygga. Och liksom,
ja, det, kanske det.
För de var ju otroligt liksom med i varje match. Alltså de, det kändes som att det ändå, även om det är ett passivt spel, så är det ganska krävande att vara så disciplinerade hela tiden och följa mallen. Mm. Det är 100% match efter match, kväll efter kväll. Men nu när vi är inne i omgång 45 uppåt 50 liksom, då kanske det kanske är lite krävande också att hålla på så där 2 år i sträck.
Ja.
Och höra det där mantrat från Trotz. Så att det kan ju ligga något i det också.
Ja, och att de alltså, ligan har ju lagt in en serie mitt i serien här då, mellan Rangers och Islanders. Tredje mötet tycker vi, tredje på en vecka. Dessförinnan hade de inte mötts på hela grundserien. Ja. Och för Islanders så får stryk 2 matcher i rad mot Rangers på så kort tid, det är ju det värsta de kan råka ut för.
Ja, precis. Exakt.
De lär komma extremt mobiliserade ikväll till Garden.
Ja.
Och Rangers då, de tillhör ju ett litet, vi sa att Toronto, de är nere på 2 platser under wildcard då, men de har bara några få poäng upp till slutspel igen. Medan bakom dem så är det ju ett rejält grapp ner till 3 lag som har fastnat i en egen liten klunga där och inte kommer loss. Så det är Buffalo, Montreal och Rangers då.
Ja, Rangers, 6 poäng skiljer det ner till dem.
Ja. Rangers kände att de hade häng, och om de hade slagit Columbus också så hade de haft riktigt bra häng. Mm. Coach Quinn sa ju före matchen att det här är viktigaste matchen på hela säsongen. Och sen när de förlorade med bara vad det var, Columbus avgjorde i slutminuten i ordinarie matchtid. Det var en riktig dagger för Rangers. Men efteråt försökte han släta över det. Men det kan ha varit där hela slutspelsdrömmen dog för dem, tror jag.
Mm.
Det blir ju liksom, om man är så här 500, om man vinner en match här och där, så förlorar man 2. Vinner kanske 1 eller 2, förlorar 2 igen. Då kommer man ingenstans, då fastnar man ju där.
Precis, och då blir det för många lag framför en i kön liksom. Då blir det, även om man vinner någon match här och där, så räcker det inte för att ta sig förbi så många lag som det krävs. Så, nej, och de är verkligen en sån 500-klunga nu alltså, för det känns liknande i Buffalo och Montreal. Visst, Montreal har spottat upp sig lite grann och tagit några segrar här, och Ilja Kovalchuk har ju varit en väldigt positiv injektion.
Ja, verkligen, det får man ge dem, att den chansen gick hem. Han har varit riktigt bra, kul för honom.
Ja, precis, avgjort match, gjort snygga mål och varit bra, spelat sig 20 minuter per match. Det har verkligen inte varit någon isolerad roll i fjärde kedjan och sen lite PP-tid, utan han har ju tagit ansvar och verkligen tagit chansen nu när de sa att det här är din NHL-karriärs sista möjlighet. Och Buffalo, visst, de tar någon seger här och där, och Jack Eichel är fortsatt bra, men nej, de räcker inte till i år heller.
Buffalo känns ju som en väldigt besvikelse för mig. Jag jinxade dem något oerhört när jag efter den här matchen på Long Island, när jag såg i mitten av december, och skrev sedan en krönika åt Hockey nu som att i året när Buffalo går till slutspel. Och så.
Sen du var ju så imponerad över på Madison Square Garden när du hade sett dem.
Nej, på Long Island.
Long Island var det, ja.
Men tyvärr då.
Nej, det räcker inte.
Nej. Rangers, ja, vi måste titta på den här målvaktssituationen nu då. Det eskalerar ju hela tiden vad som ska hända här. När de har tre målisar uppe och Henke Lundqvist har hamnat i en inte så avundsvärd position. Där han ju knappt får spela alls. Och när han får det så är det omöjliga matcher som borta mot St. Louis.
Ja, exakt.
Så det känns ju taskigt. Jag får nästan varje dag förfrågningar från alla håll och kanter. Tror du Henke kommer att gå med på att bli tradad? Alltså, det är helt upp till honom. Han har ju full no trading klausul. Och så vitt jag förstår har hans inställning inte förändrats alls. Han har inget intresse av att lämna New York. Han vill bo här och han vill spela för samma klubb. Jag vet inte om det kommer att förändras. Det här, om Rangers liksom så här passive aggressive försöker visa att så här tråkigt blir det om du är kvar.
Ja, precis. Det är väl det som skulle kunna få honom att ändra åsikt till slut, om man själv upplever att organisationen trycker bort han lite grann. Nej, annars så tycker jag att det är sympatiskt att han vill vara en one club man liksom.
Ja.
Men samtidigt så är det ju lite så, nu är ju den position Rangers befinner sig i, att man förstår ju att både klubben och fansen egentligen kanske ser en större framtid i både Georgie och Sjorkin, och att man, ja, man skulle vilja gå vidare trots allt för organisationens framtids bästa. Men för Henkes legacy så är det ju mer vackert egentligen om man stannar. Men ja, jag tror faktiskt inte att man kommer få Henke att flytta på sig när han har den makten han har, utan jag tror att det blir en Georgiev-trade.
Ja, det tror jag också. När den blir återstår att se. För de, även om det är, Rangers verkar ju tycka att det är inte helt bekvämt med den här tre målvaktssituationen, men vi kan fortsätta ha det så här ett tag.
Ja, precis, för det är inte bara det att de måste turas om med matcherna också, det är ju med träning så här. Det är mycket, mycket mer naturligt att ha en målvakt på varje sida isen liksom, ja. Man tränar. Och det vi kommer ihåg i Islanders till exempel, när de hade tre målvakter och Jaroslav Halak var rasande på hur träningarna såg ut.
Ja.
Så att, det kan inte pågå för länge, utan jag, just av den anledningen så tror jag att och jag ser inget alternativ att skicka ner Sjorkin till AHL. Alltså en sån beprövad målvakt, 24 bast, som kan åka hem till KHL och tjäna massa pengar om det ska fortsätta så här istället. Då är inte det något alternativ. Så att, jag tror att det blir en trade innan deadline, att det blir Georgiev i så fall. Och att man verkligen försöker, man behöver inte ha någon panik fram till dess, utan försök verkligen kräma ut det mesta man kan få i utbyte.
Ja, såklart. Ja, om vi rör oss västerut då. Så det är ju väldigt infernaliskt faktiskt i Pacific nu. Där har alla lag, de är på bye week nu. Det spelas inget mer förrän efter All-Star.
Ja, just det.
Så där har vi, och med sin sista seger där, så gick Vancouver upp i topp i Pacific. Och det är ju 100 år sedan de var etta i Pacific i slutet av januari. Men det intressanta är ju att det är fem lag inom en poängs radie.
Ja, det är osannolikt.
De har 58, Edmonton, Calgary, Vegas och Arizona har alltid 57. Jag läste att någon påstod att det är första gången det har hänt sedan 87. Att det är så tätt i toppen av en division.
Så här långt in på säsongen.
Och sen är det ett jättegap ner då till San Jose, Anaheim och Los Angeles. De tre supermakterna i denna division i ett decennium.
Ja, och 10-talet stora Pacific-lag.
Ja, det är ju verkligen remarkabelt.
Ja, det är det faktiskt. Och det har vi pratat om några gånger. Men nu kan vi ju verkligen slå fast att San Jose, det kommer inte gå.
Nej.
Det är ju 10 poäng upp. 11 poäng upp.
De är borta.
De är borta, och det har ju till och med mer eller mindre börjat uttryckas där att nej, den här säsongen är körd. De kommer vara en seller vid deadline.
Ja, jag tyckte att Erik sa väl det efter sista förlusten där, att ja, ibland måste en organisation gå igenom sånt här. Nu får vi lära oss vilka som ska vara kvar på sikt och hur vi ska ta oss vidare i framtiden.
Mm. Och det är ju ett jättefiasko, framförallt för general managern som har med ett sånt prime-lag, mängder av stjärnor är liksom i 30-årsåldern, att det slutar på det här viset, att säsongen är körd i januari. Det fick ju inte hända.
Nej.
Men det blir intressant att se deras approach vid deadline, hur många stjärnor de kommer låta vara tillgängliga så att säga. Och hur stor makeover det kan bli.
Ja, ja det blir väldigt spännande. Det finns väl några sådana här, Melke Karlsson och Marcus Sörensen, det är stor risk att de får röra på sig.
Precis, Melke Karlsson räknar nästan alla bort. Han är ju UFA dessutom och har faktiskt väldigt fin boxplit-statistik den här säsongen. Det är ju något som, San Jose är väl ett av ligans bästa lag, kanske det bästa till och med. De har ju varit uppe på 90% här för någon vecka sedan såg jag. Mm. Så att, och Melke Karlsson är ju vital för deras boxplay, så han tror jag definitivt kommer tradas till ett topplag för att fylla på i den spelformen.
Ja, kul. Melke i Tampa.
Vem vet, ja. Kan bli så.
De där topplagen då, de är ju extremt svåra att skilja åt nu, vilka som ja, just nu är ju alla i slutspel då, eftersom Vegas Arizona är wildcard-lagen.
Ja, det känns ju oerhört svårt att säga det här, men ja. Vilka ska vi försöka utröna här vilka vi tror på då?
Nej.
Nej, okej.
Okay. Det behöver vi inte slå fast än. Det är ju hugget som stucket. Det är också intressant att det är de tre kanadensiska lagen som tonar i topp där.
Ja, det är sant. Red, precis. Nu är det helt upp och ner. Från Kalifornien dominans ja. Till Kanada dominans.
Ja.
Så har det ju inte varit på årtionden.
Nej. Jag måste tycka att det är väldigt kul med Vancouver. Alltså, det här är ju bästa säsongen sedan Bröderna Sedins prime.
Ja. Ja, det är ju 10 år sedan ungefär.
Ja.
Ja, och jag tycker det, visst, det är ju, de har ju en ny första kedja där som verkligen anför dem med Elias Pettersson över en poäng per match, och så har vi pratat om JT Miller, vilken succévärning han har varit och hur bra han har teamat ihop där med just kompisarna Pettersson och Brock Besser.
Ja.
Men sen är det ju så mycket mer faktorer också. Det är ju verkligen bredden i laget. Alltså en andra kedja där Bo Horvath har gjort över 40 poäng. Det är Tanner Pearson som vi har halkat runt mellan olika klubbar och nästan känns som att hans NHL-karriär skulle ta slut. Han har gjort 37 poäng den här säsongen. Jake Virtanen 28 poäng. Quinn Hughes, vilken jätteinjektion på försvarssidan att få en så spelskicklig back som också öser in poäng och ja, är ju i kapp i princip Cale Makar i poängskörd. Så att det är...
Och Markkanen i målet har sin bästa säsong hittills och är nu All-Star. Är på väg till St. Louis för All-Star-festligheter.
Ja, han får du prata med då här i dagarna. Mm. Ja. Han är ju rolig att prata med.
Ja.
Så det blir säkert kul. Och det är ju väldigt lovande på sikt att stommen är så ung. De här kommer ju bara bli bättre och bättre.
Precis. De är ju lite före sin kurva nu som den var tänkt.
Ja, så är det.
Och jag får ge Travis Green att han är lite bättre än vad jag tyckte. Jag tyckte han är lite surgubbe, men... Men uppenbarligen så lotsar det här laget på rätt sätt just nu.
Ja, för jag tycker visst, det kan bli 2-9 mot Tampa till exempel. Det var ju gillade jag, men det kan bli 0-4 mot Winnipeg. Men annars tycker jag att de, ju längre säsongen har gått här, det blir färre och färre plumpar. Det börjar kännas väldigt liksom tryggt och de slår de lag de ska slå. Ja. Alltså, möter de Chicago, då vinner de. Möter de Minnesota, då vinner de. Mm. Man vet, man känner sig trygg med att de kommer ta de poäng de ska ta. Och de kan vinna mot vilket lag i ligan som helst.
Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Oh. I Central då, där är det ju tre som har ryckt ifrån. St. Louis, Colorado och Dallas. Även om Dallas på slutet har haft en riktig svacka och på några riktiga jävla smällar.
Ja, verkligen.
Så har de ändå
7-0
så pass...
blev det väl mot, vilka var det? Mot Minnesota.
Mm. Ja, men de har ändå så pass marginal så de får anses, tills vidare i alla fall, de måste ju brytas ur där förstås. Men tills vidare så är de tre ganska klara, känns det som.
Ja.
Men samtidigt så trycks det ju på bakifrån, åtminstone upp mot wildcard-platserna. Chicago är ju ett av de hetare lagen i ligan. Med 5 raka de också, det är de och Florida som har 5 raka.
Ja.
Och den här gången, vi har sett några false starts tidigare under säsongen. Men nu känns det som att de har verkligen fått konturer på ett lag. De är på väg åt rätt håll.
Ja, just nu känns det i alla fall så. Det är den kanske... Ja, de hade en stark vår i fjol också. Men under Colleton så är det väl här den bästa perioden de har haft. Liksom. För annars, sen han tog över, så har det varit väldigt tydligt statistiskt också att de har varit ett 500-lag. Verkligen så här, vinner varannan match, förlorar varannan match. Plumpar här och där, höjdpunkter då och då också. Men nu känns det ganska bra. De börjar, som du säger, börjar få lite struktur på line-upen. Inte lika mycket omkastningar i kedjorna och sådär. Jonathan Taves ihop med Dominik Kubalik, ska vi nämna, har blivit ett väldigt starkt par. Jonathan Taves klagade mycket på under hösten när han var väldigt svag. Efter att ha faktiskt satt personbästa i antal poäng i fjol, så började han jättedåligt igen, och det började snackas om att han är slut och fruktansvärt kontrakt och allt det här. Men nu har han varit point, nu är han nästan en point per game-spelare igen. Och Dominik Kubalik, 21 mål. Riktigt lyckad Sten Bohman-värvning, typisk Sten Bohman-värvning också, när de plockar upp så här lite late bloomers från Europa. Han var i poängligan i Schweiz i fjol, tjecken Dominik Kubalik. Och det är inte den första tjecken de plockar över som... Han är ju faktiskt draftad av Los Angeles Kings, så de bytte till sig hans rättigheter mot ett 50-runda val. Men annars har det varit mycket så här free agents de har plockat över från. Jag menar, Michel Kempney som nu är i Washington, det är en Chicago pickup för några år sedan. Jan Rutta som är i Tampa, Chicago pickup för några år sedan. Dominika Hund som gör succé i Pittsburgh, gammal Chicago pickup. Så att, en typisk Stan Bowman. Men, och sen Patrick Kane då, som gjorde sin 1000:e poäng härom natten och fick fira stort.
Ja, och så Robin Lehner i kassen har varit väldigt bra också.
Precis, alltså 92,4%. Det är, han är statistiskt sett, även om man räknar goal save above average och alla de här mer avancerade statistikkolumnerna, så ser det väldigt, väldigt bra ut för han i år igen. Och jag hörde att han i en intervju här om veckan i en målvaktspodd, vad heter den? In Goal Magazines podd, så pratade med Lehner, och han tyckte att han är bättre än i år i fjol.
Ja.
När han fick så mycket uppmärksamhet i Islanders där, men ja, nu i och med att han spelar i ett lag som ligger längre ner i tabellen, så tycker han inte att han får lika mycket uppmärksamhet, men egentligen så känner han sig bättre nu. Och faktum var ju att i år skulle bli säsongen han ska bevisa sig för att få det stora kontraktet och inte behöva nöja sig med en ettårs deal. Det får man verkligen säga att han har gjort. Men han har ju faktiskt lika bra statistik i år.
Verkligen. Och nu när de är, börjar röra sig uppåt, så de här spekulationerna om att Hawks ska trada honom, så blir det nog inte om de håller i det här.
Nej, inte tvärtom, så kommer de kanske intensifiera förhandlingarna med att försöka få honom att stanna. För jag menar, vi har ju pratat om liksom att Bowman är lojal mot sina killar. Det är han som har skrivit kontrakter med Kane och Taves och Seabrook och Keith och Crawford och så vidare. Men nu går ju Crawfords kontrakt ut, och jag menar, han har skeppat Hjalmarsson, han har skeppat Patrick Sharp, han har skeppat John Oduya, han har skeppat Panarin och så vidare. Så att han har visat sig benägen och liksom gå vidare. Han har skeppat Joel Quenneville. Så han har uppenbart visat sig att han är beredd att gå vidare lite grann från den här Stanley Cup-eran och satsa på nya. Och då är det klart man ska satsa på Lehner snarare än en skadebenägen 34-35-årig Corey Crawford.
Ja, man tycker det. Men du vet, Robin tror själv att hans historia, att den gör klubbledningar nervösa. Att han fortfarande måste visa på lång sikt att han klarar av att hantera det här.
Ja. Men jag tycker...
han är ju 100% övertygad om det själv, och jag är nog också det. Utan att känna honom jätteväl så tror jag det.
Ja, men
det är dags att de inser det.
Precis, men som han trycker på också själv, rent statistiskt, så är det ju att även om man inte bara räknar de här två senaste säsongerna, så sett över en femårsperiod, så är han en av endast 6 målvakter i NHL som är över 92 räddningsprocent. Så att han har ju faktiskt varit bra över tid. Det är bara att han har spelat i dåliga lag tidigare, i Buffalo och Ottawa, som har varit längre ner i tabellen. Men som rent statistiskt betraktat så har han gjort det väldigt bra i många år.
Ja, misstag av Islanders.
Ja.
Men du, Winnipeg samtidigt och ett annat central lag, de rör sig i fel riktning.
Ja,
de
precis.
De har harkat bort. Och när vi pratade förra veckan om kan det finnas några fler coacher som ligger i riset till, så ja, med den trend som är hur lätt man sparkar tränare nu, så kan inte Paul Maurice vad säger du?
Ja, jag säger Paul Maurice, skulle jag säga.
Ja, Maurice. Att han kan, det är inte omöjligt att han plötsligt försvinner också. Med tanke på vad de har för interna förväntningar där.
Ja, precis. Det är ändå lite oväntat sett till att vi för någon månad sedan i december när jag hyllade Connor Hellebuck som kanske väst sina kandidat, och att vi pratade om Paul Maurice, hur han har tajt ihop defensiven och anpassat spelet ut efter att deras backsida är så tunn numera. De har ingen Dustin Byfuglien, de har ingen Tyler Myers, de har ingen Jacob Trouba. De har ingen Ben Sherratt till exempel. Men nu ser det riktigt dåligt ut. Och efter sista matchen när han förlorade mot just Chicago, en väldigt viktig match. När vi ändå kopplade ihop med Chicago, jag såg att då kom de ju närmare Winnipeg-tabellen. Och det liksom tajtade upp sig ännu mer där. Och att det var den bästa stämningen i United Center sedan 2015 när de slog Tampa i finalen.
Ja.
Nästa år. Och det är inte bara för Kanes tusende poäng, utan för att man äntligen sände lite buzz och lite framtidstro när i arenan.
Ja.
I The Madhouse.
Ja, de står på samma poäng nu. 54.
Ja, exakt. Medan för Winnipeg var det ju tvärtom. De hade ju precis förlorat mot Tampa med 7-1 på hemmaplan. Och så kommer de till den där viktiga matchen mot Chicago på bortaplan och torskar igen med 5-2. Och de stängde ju faktiskt in sig och höll ett internt möte efter matchen. Mm. Och pratade ut liksom. Och vad jag förstår utifrån det mötet så var det inte att de stod och skällde ut varandra efter noter, utan de försökte, ledarna i laget försökte kliva fram och trycka på det positiva istället. Vad de är bra och vad de kan, ja, det som de faktiskt gjort bra och som har gjort att de är med i slutspelsracet så här långt in på säsongen, trots mycket liksom negativt snack inför. Så att det var det de försökte lyfta fram istället. Men ser man till den avancerade statistiken till exempel, så har de inget bra försvarsspel, och de är ganska lätt spelade, och Connor Hellebuck målarstatistik har ju drastiskt blivit sämre. Och kollar man framåt där de har offensiv potential med väldigt mycket skickliga spelare, så är de det lag som har lägst expected goals procent i hela NHL faktiskt.
Ja.
Så att varken offensivt eller defensivt så har de speciellt bra siffror.
Nej, du ser. Så Paul kan få gå. Han hade själv en väldigt bra liknelse hur det känns att få bli sparkad mitt under säsongen som coach. Han sa att det är som att komma hem på eftermiddagen, och så säger plötsligt hustrun att vi ska skiljas. Och om ett par timmar ska jag hålla en presskonferens och berätta hur bra allt kommer att bli med min nya make.
Ja, just det. Ja, det kan man tänka sig att det är väl inte så kul. Oj, ja. Nej, men jag tror ju att Maurice, jag tycker att det handlar mer om hur, alltså, menar, den backuppsättningen ska vara svårt att klara sig i den tuffaste divisionen i NHL.
Jo, men visst. Men nu har de ju sparkat coacher på löpande band. Ja. Vare sig det är deras fel eller inte att det går som det går.
Och det finns en Laviolett att tillgå. Det finns en Gallant att försöka övertyga och komma dit. Så att, visst finns det alternativ för Cheval Dayoff där på GM-posten.
Ja. Men det är inte alltid det hjälper. Sparka coacherna. Det har ju till exempel inte blivit någon John Hines-effekt direkt i Nashville. De och Minnesota hamnar lite i samma läge som Rangers, Buffalo och Montreal i öst. Då. De är mitt i klungan och får väldigt svårt att ta sig förbi alla framför, känns det som.
Ja, precis. Vi pratade lite första tecken på Hines effekt i förra veckan när vi sa att man då tajtade ihop defensiven, och du pratade ju med Mattias Ekholm som var nöjd med liksom de korrigeringar han har gjort. Men, och visst, Ja, visst. De har tagit några tunga segrar, bland annat mot Winnipeg där de höll nollan. Men så har det blivit förlust hemma igen. Jag menar, de förlorade så jättemycket på hemmaplan den säsongen mot Anaheim av alla lag. Mm. Så att, nej, så kan de inte fortsätta om de ska klättra förbi alla de här lagen.
Nej.
Så, nej, Nashville, det är också, alltså, det är ju lika stor flopp som San Jose. Nästan ännu större skulle jag säga, om de skulle missa slutspel.
Ja, det är absolut. De förväntar sig ju... De går ju för att vinna dem.
Ja, de går inte för att gå till slutspel bara. De går ju för att vinna Stanley Cup. Det är ju kravet.
Ja, jag kommer tillbaka till en gammal käpphäst om att de lag som Matt Duchene kommer in i...
Ja, just det.
Det blir aldrig bra.
Nej, alltså hittills under hans karriär så har effekten blivit att de blir sämre.
Columbus kanske var undantaget i fjol då.
Ja, de rusade till slut efter en väldigt svag start när han kom in. Så helt plötsligt så lyckas de kravla sig upp på slutspelsplats och skicka ut Tampa så det sjöng om det, men...
Jag vet inte vad det beror på. Han verkar ju inte vara någon jobbig personlighet precis. Men något är det som inte stämmer. Det var ju först när han försvann från Colorado som McKinnon blommade ut också.
Ja, vi har sett hur han sitter i en Uber-taxi och snackar skit om coacherna hit och dit. Men det förekommer ju vilka vi säkert...
Ja, det tror jag inte.
Alla lag, specifikt för honom. Det kan vi inte lasta Duchene specifikt för. Att han är den enda som håller på så. Men ja, det är ju någonting som finns där. Alltså, när han kommer in i ett lag så... blir det ju inte den succé som det förväntas.
Nej.
Ett lag som jag tycker, som inte, om vi går tillbaka till Pacific. Ja, det har ju blivit en väldig rivalitet då mellan Edmonton och Calgary. Det kan vi prata om också, men Calgary som faktiskt är på slutspel nu. Mm. Men det är mycket där som jag... Alltså vilken skillnad mot i fjol ändå, när de var så otroligt offensivt skickliga. De vann ju den divisionen ganska klart. Och det är egentligen typ samma lag som ställer upp på isen den här säsongen. Men det är ju en helt annan poängskörd. Alltså, första kedjan som var så fantastisk i fjol med Monahan, Gaudreau och Lindholm. Lindholm gör det ganska bra den här säsongen, men Gaudreau 38 poäng. Från att liksom vara snuddat på 100 i fjol. Giordano som gjorde 80 poäng i fjol, eller hur mycket blev det? Han låg på point per game och vann Norris Trophy. Han ligger på 22 poäng bara den här säsongen. De är faktiskt det enda laget på slutspelsplats just nu i hela NHL som har minus i plus-minus-statistiken. De har minus 12.
Det är anmärkningsvärt.
Ja, de gör inte speciellt mycket mål. Släpper in fler mål. Och deras toppspelare, förutom Matthew Tkachuk skulle jag säga, och Lindholm. Nej, de producerar inte alls på förväntad nivå.
De har tur. Men ändå så går det bra.
Ja, ändå så ligger de ändå med i racet och de har en poäng upp till att leda divisionen igen. Så att där finns det i alla fall sparkapital.
Jag gillar deras coach, till skillnad från deras gamla. Ja. Jag får väldigt bra förtroende, eller bra intryck av den här Jeff Ward. Mm. Och det fick jag inte av Bill Peterson, bekant.
Nej,
det är fortfarande min stora triumf att jag såg hans brister som människa och coach, medan du vart arg nästan när jag sa att han var dålig. Ja,
vi hade ju beef på riktigt när vi satt och höll på med varandra liksom på ett ovanligt aggressivt sätt.
Höll vi på med
varandra? Ja, det kan man ju tolka på olika sätt. Nej, men vi var lite små passivt aggressiva mot varandra där. Och jag pekar på att Bill Peters, det var ju mina underliggande siffror, inte minst som han fick lagen att föra matcherna och possessionspelet och så vidare, även i Carolina. Men ja, han var ju verkligen ingen players coach och inte populär när det kom till andra aspekter som en coach måste hantera. Och det såg ju du för länge sedan.
Ja.
Självupplevt kan man väl säga också.
Ja, det, dessutom det. Mm. Ett arsle.
Ja, alltså det är väldigt jämnt där. Så det blir spännande också efter All-Star-breaket måste vi säga. Det är ju kanske mest hypade matchen just nu. Den 27 februari är väl dags för rematch mellan Calgary och Edmonton.
Ja, varmed vi kommer in på ett annat tema för det här avsnittet.
Just det.
Med tänkta slutspelserier vi helst skulle vilja se. Och då behöver vi inte uppehålla oss vad som är mest realistiskt i år, utan överhuvudtaget. Mm. Mm. Men just den serien, Battle of Alberta. Ja. Om den finns det ju ganska goda förhoppningar om att den kan bli av. Och det är ju högt på den listan.
Precis. Just nu är det ju så att de skulle mötas i slutspelet om det skulle stå sig sen.
Ja. Den är ju, det skulle ju vara vilket krig, det är ganska nära mellan Calgary och Edmonton. De skulle köra emellan i karavaner där.
Ja, precis. För nu har det blivit extra hett då, med tanke på hur Matthew Tkachuk har smält till.
Ja.
Sänkt Edmonton-spelare efter Edmonton-spelare så till en grad att Zach Cashen är helt vansinnig och vill fightas med honom och blev avstängd till och med, och nu varnar inför nästa match att det kommer hända grejer. Då ska
de varnar för att det kan hända grejer under All-Star-breaket. McDavid och Dreisaitl inte vill vara på isen med Tkachuk fast de är i samma lag.
Precis, det är ju faktiskt så att Dreisaitl har sagt det. Att, skulle vi tvinga spela ihop i 3-3 att jag och McDavid måste vara ihop med Tkachuk, ja, då går vi av isen. Då får han spela själv.
Ja.
Då skiter vi, då åker vi hem.
Man skulle vilja vara med om kanske när de ses där. Alltså, Jesus.
Ja, de kommer inte säga några ord till varandra. Och i så fall är det inte så. Då är det sådana ord som du säger till Bobrovsk ungefär.
Tror du? Nej, vad fan, när de träffas off ice. Det kan inte vara så.
Ja, det blir spännande. Det är nästan den mest spännande följetongen här i helgen.
Ja.
Hur det ska gå.
Ja, men det skulle vara fantastiskt. En annan som vi har väntat på och aldrig fått se, den är också just nu ett faktum. Och det är ju Florida derby som vi väntar på ska någonsin inträffa i slutspelet. Så att rivaliteten mellan Lightning och Panthers får riktig
stunds.
Ja, precis. Och just nu så skulle det vara Tampa mot Florida. Den skulle väl vara härlig att se.
Ja, precis. Alltså inte, det skulle vara kul att se om det skulle kunna hända något på läktarna för en gångs skull, att det blir en riktig rivalitet mellan de här lagen. Ja. För just nu är det inte så. Alltså kommer man till, det vill jag säga faktiskt, att Tampa har haft utsålt på sina matcher 200 matcher i rad. Men i Florida så alltså, kollar man på den sändningen när de möter Lightning, det är ju halvfullt. Det är betydligt bättre tryck när det kommer dit lite kanadensare från Toronto eller Montreal och ska titta och ta över arenan istället. Men som du säger, vilken rent hockeymässigt skulle det vara en fantastisk serie. Det är ju två av de lag som gör mest mål i hela ligan och som prioriterar offensiv hockey även i slutspel.
Ja. Men just inte bara publik, att det skulle bli folk i Florida, alltså att klubbarna, de har aldrig fått någon riktig rivalitet fast de delar delstat. Men det skulle ju ändras i ett nafs om de fick gå upp i första omgången.
Ja, exakt. För det är ju nästan det som krävs för att få till en rivalitet mellan olika klubbar, att man möts i ett slutspel, så man får den historien.
Ja.
Och den, det, ja. Så att det är skurt. Jag tror ju mycket väl att det kommer hända just nu, för jag har ju redan sagt här i avsnittet att jag har svårt att se Toronto faktiskt kravla sig förbi Florida igen, nu när de är på väg uppåt.
Ja, vi får se. Mm. Etta på den listan är ju Toronto med på. Etta på listan över slutspelserien man skulle vilja se är ju, och den tyvärr förefaller väldigt osannolik i år, det är Toronto och Montreal. De har inte mötts i slutspel på över 40 år.
Nej, just det, är faktiskt så länge. Mm.
Båda har fått gå upp mot Boston istället, och Boston mot båda de lagen är också klassiker, men inte riktigt på samma sätt som Toronto och Montreal. Det är ju de mest klassiska, de två mest klassiska NHL-lagen, det bara är så. Montreal Canadiens och Toronto Maple Leafs.
Och det är på så många sätt, det är de mest klassiska lagen som med störst historik sedan lång tid tillbaka, så finns det ju liksom en politisk spänning där, med fransk-kanadensiska mot det mer amerikansk-kanadensiska. Så att det skulle vara så mycket som det, för annars som du säger, i och med att det oftast har blivit Boston för respektive lag här på sista året, alltså Montreal mot Boston tror jag är det vanligaste mötet i NHL-historien. Alltså de har mötts flest gånger. Och jag menar, Toronto och Boston har vi sett nu 3 år i rad i slutspelet, men just skulle verkligen få se Montreal mot Toronto, då skulle ingenting kunna slå det.
Herregud vad det skulle koka upp där. Oj. Ja, oemotståndligt.
Tänk om Don Cherry fortfarande skulle sitta här utan då. Då skulle han bli sparken.
Ja, nej, men det är bara, det var ett oväntat perspektiv.
Ja.
Det skulle vara fantastiskt att se. Lika så här i stan så är det väldigt länge sedan som de två äkta New York-lagen möttes, Rangers och Islanders. Det är en serie vi har törstat efter länge här. Ja. The Long Island Expressway-serien. Men den blir inte av heller.
Nej, vi har ju räknat mot Rangers lite grann. Jag har sett
Devils flera gånger mot Rangers, men inte Islanders. De har ju sån härlig rivalitet. De här matcherna som har spelats nu har varit så underbara, och det ska bli riktigt jävla kul att gå på Garden ikväll och se rond 3.
Ja.
Om Islanders kan slå tillbaks.
Ja, men det, då blir som ett litet minislutspel nu i alla fall. Det tycker jag ändå är kul av NHL. Det är ju klart att man på ett sätt vill sprida ut det, så att man får uppleva det här med lite jämna mellanrum. Men det är också kul att det blir den här riktiga slutspelskänslan nu när de möts gång efter gång. Och liksom får, det blir som en boxningsmatch.
Ja. Ja, finns det någon fler? Ja, Pittsburgh Philadelphia är alltid sevärt. Men det har vi ju sett några gånger. Det är inte riktigt lika hett nu. Washington Pittsburgh, samma sak.
Ja, Pittsburgh-Philadelphia där för några år sedan när det var 100 mål på 7 matcher ungefär, det var ju något som man inte glömmer.
Ja, nej. Och sen alla Central Division clashar är ju kul också. De
är så bra.
Hårda, tuffa lag som tycker illa om varandra, och så är de så, som sagt, så bra. Anaheim Ducks Kings var ju kul. Freeway Series härom året. Men den är inte riktigt aktuell just nu.
Nej, precis. Om det skulle vara någon match för att liksom göra upp om och få första valet i draften, då skulle det kanske bli lite spännande. Men nej, det finns ju tyvärr inte. Det var ju Colorado och Detroit en gång i tiden, men ja.
Man kan drömma. Jag hade trott att jag skulle få igång lite mer om det här, men du verkar inte så intresserad av det här.
jag tror att jag är för realistisk. Du är en drömmare, du är ju en kreatör. Utan det slikar jag på att säga. Men jag är kanske lite för pragmatisk med mina siffror och så här, och tänker, vad ska hända nu om några månader bara? Vad är mest realistiskt? Jag är inte riktigt ute och svävar än vid Toronto mot Montreal.
Nej, men nu sa vi ju att vi skulle drömma.
Ja, precis. Nej, du ser, du får väcka mig.
Ja. Ja, hörde du. Nu blir det All-Star Weekend. Ser du fram emot något? Eller ska du överhuvudtaget följa det?
Ja, nej, ska jag vara ärlig så är det väl inte. Vi sa ju förra veckan att vi ska inte sitta och gnälla över, utan det är viktigt för barnen. Och det är, de tycker faktiskt det är kul med alla maskotar som dyker upp och alla skills competition övningar och så vidare, men det är väl ingen stor helg för mig på NHL-kalendern. Ja, precis, så allt det där. Men jag är ju inte med på själva firmafesten heller, så jag har inte den relationen till All-Star heller.
Men när du var yngre då, har du några bra All-Star-minnen?
Alltså det starkaste, det tror jag nämnde snabbt förra veckan också, men det är nog i så fall Owen Nolan som jag har på VHS när han gör hattrick. Och när han kommer fri med målakten och pekar på krysset och sätter en kryssribba in. Det är det kaxigaste jag har sett på en hockeyis. Det är stort.
Men det brukar ju vara, nu för tiden är ju skills-momentet mycket mer minnesvärt än själva matchen.
Ja,
eller matcherna som det är nu. De orkar man inte bry sig om. Men skills kan ju vara kul. Och det var, man har ju varit, något år har man varit med när Chara har dammat på puckar som man faktiskt har haja till.
Ja, ja visst. Precis. Nej, men det, ja, det håller jag med om. Skills Competition kommer jag ändå se. Det är ju ändå lite kul. Och det är lite nya moment som du har sagt, Johan, ska stå på läktaren och skjuta och ha sig och så vidare.
Ja. Så. Tyvärr så har de ju flera år sedan, det fick väl bara vara två gånger. när de hade sin draft före, kvällen före.
Ja, det var ju faktiskt, det var ju nästan det roligaste av allt. Det ja. Toppar ju till och med Skills Competition.
Mm. Ja, det var ju fantastiskt kul. För då hade de ju, det var lite marinerat i brända destillerade drycker också, kunde man lätt se. Och det var väl därför NHL som är så corporate vart nervösa och tog bort det momentet. Men det var ju superkul att se dem sitta och gaffla om vem som skulle ta vem. Och
de påverkades ju på riktigt lite grann av det där. Och liksom.
Påverkade var de, ja.
Ja, okej, du tänker så. Just det. Jo. På flera sätt kan jag säga då. Ja, vilka som valdes i vilken ordning och sådär.
Ja.
Niklas Lidström tyckte nog det var lite jobbigt också att vara kapten en gång där och behöva selektera på det viset.
Ja, ja. Ja, allt som är besvärligt måste man ta bort. Jag tycker det var kul.
Ja, jag tycker också.
Det var också kul. De hade kunnat göra som förr, det var innan min tid här, men de hade Nordamerika mot resten av världen. Det var ju lite mer något tävlingsmoment.
Det blev lite mer rivalitet på något vis. Alltså, ja. Det är svårt att guide, liksom, bli, känna rivalitet mellan divisionerna. Då är det snarare, det är tvärtom här, att Kachuk och Dreisaitl och McDavid vill ju inte vara ihop. Liksom. Så ska de plötsligt vara på samma lag och hjälpa varandra. Medan World vs North America, kanske speciellt på den tiden det var ett faktum på 90- och 2000-talet. Liksom. När det var kanske ännu lite mer sådär Chicken Swedes och så vidare. Och Don Cherry höll på med sitt. Då kanske var ännu lite mer rivalitet mellan så.
Ja. Ja, ja, vi får se. Vi får prata lite om det nästa vecka, vad som händer den här gången.
Ja, precis. Då blir det väl en hel del All-Star-fokus då kanske. För det har inte hänt så mycket annat, tror vi, mellan då och nu.
Nej, men vi får se.
Vi får se. Det kan alltid hända någonting. Har vi lärt oss.
Yes.
Men ja. Vi knyter ihop säcken för den här veckan då.
Vi gör det. Och återkommer nästa.
Ja, och så får jag önska er en trevlig vecka fram till dess.
Yes. Hej, hej!
Hej, hej!
Hallå, hallå, hallå! Hallå, hallå, hallå!
Alex Chiasson, Joe Luis Arena och Esposito.
Esposito!
Uttalsproblem, men vi tjötar ändå. Och alla kan vara lugna, inspelningsknappen är på. Bjuder Hanna Kål, han har grym i sin roll. Från Kålesoffan har han fullständig kontroll på det som händer och sker. Du blir ju allt fler som rattar in hans blogg.
Och lyssna på hans podd.
One, two, punch, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
One, two, punch, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
Ekeliv, som är ung och har driv. Verkar stor och stark och känns allmänt massiv. Han hejar på Tampa och älskar Hedman. Sjunger som Sinatra.
Ja, och det ser man.
Nu är det dags för refräng. Dags för magi, Victor Norén.
Du är ett geni.
Så stand up at home and remove your hats. Höj volym, för nu är det plats.
One, two, punch, speed, so.
Hallå, hallå, hallå.
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 Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.
Hallå, hallå, hallå.
Det är otroligt länge sedan båda samtidigt var så här bra.